pledge to be a president who seeks not to divide, but unify.
We did it. We did it, Joe.
The Electoral College has spoken.
We will not let them silence your voices.
Now is when the real work begins.
Ja, varmt välkomna till USA-podden. Avsnitt 350 är vi uppe i nu. Det är onsdag den 3 november. Klockan är 14.07. Gina, 3 november. För precis ett år sedan var det presidentval i USA.
Det 3 november för ett år sedan var det där presidentvalsdygnet som liksom pågick i 4 dygn.
Ja, det gjorde det. Mm. Men du, igår skickade ju du mig en bild ifrån det dygnet när jag står och sänder i Washington DC och det går förbi en kvinna med en jättestor skylt på vilken det står Jesus saves. Mm. Är det vad Jesus har gjort det här året?
Den frågan får riktas till någon annan än mig, tror jag. Men
ja,
det var spännande då för ett år sedan. Och det har varit ett händelserikt år, kan man säga.
Det kan vi säga. Mm. Den alltid så diplomatiska Gina Lindberg. Roger Wilson, hej!
Hallå, hallå, hallå.
Och Cecilia Sjövar, hej!
Hej!
Ja, men hörni, det var som sagt val, presidentval i USA för precis ett år sedan. Men i natt var det minsann valnatt i USA igen. Det var diverse riktigt spännande val som skulle utföras. Och mest fokus, i alla fall före valet, var det kanske på guvernörsvalet i Virginia. Och vi kan väl höra hur det lät i Virginia i natt.
Together. Together. We will change the trajectory of this commonwealth. And friends, we are going to start that transformation on day one.
Cecilia Sjövar, du var ju i Virginia under natten och den vi hörde här var ju republikanen Glenn Youngkin som tog hem det här.
Han tog hem segern, ett stort nederlag för Joe Biden och demokraterna och en seger för republikanerna givetvis. Det här var ju kanske för ett tag sedan oväntat att det här skulle ske. Ju närmare man har kommit valet så har det här sett som en möjlighet eftersom att det varit väldigt jämnt i opinionsmätningarna. Men det här är alltså en delstat som Joe Biden vann med 10 procentenheter i valet för ett år sedan. Och nu har alltså den här republikanska stigande stjärnan som han är, Glenn Youngkin, tagit hem det här och verkligen skrämt det demokratiska partiet ordentligt, tror jag.
Men Gina, man säger ju då att det här var en temperaturmätare för Vita huset. Och i så fall var det ju inte en särskilt bra temperatur som visades för Vita huset. Men kan man också se det som att det var ett proxyval mellan Trump och Biden?
Ja, det kan man säga. Och att republikanska budskapet gick hem här. Glenn Youngkin lovade ju sänkta skatter. Han har pratat mycket om lag och ordning. Mycket löften om att bekämpa brottsligheten. Och sen har det också varit fokus på undervisning och skolor på ett sätt som är lite speciellt. Där har varit väldigt mycket debatt om allt ifrån det här med hur man ska undervisa om rasism till coronarestriktioner. Han är ju mot munskyddskrav och sådär. Men sen är det den här balansgången med Trump, där Glenn Youngkin har lyckats liksom både attrahera Trump-väljare och fick ju stöd av Trump, och samtidigt har han hållit Trump lite liksom ifrån sig. Han har ju inte haft kampanjmöten ihop med Trump. Han har haft en helt annan framtoning med sin flisväst och sin liksom villaförortspappa-stil. Inte alls så där hård i retoriken som Trump. Så det har gjort att han har fått både mittenväljarna och de här typiska Trump-väljarna.
Ja, för Roger, det har ju stått så himla mycket om det här att Glenn Youngkin då ska ha distanserat sig från Trump. Men samtidigt när man tittar på frågorna han för fram, är det så mycket distans?
Nej, men alltså...
Det diskuteras ju nu egentligen då vad som egentligen hände i den här valrörelsen. Och en del har ju också hävdat att Glenn Youngkin absolut har drivit Trumpiga frågor, men att han också har betonat liksom de lokala frågorna. Medan det då egentligen Terry McAuliffe som är demokraten här i Virginia, det är han som har försökt göra det här till ett riksval. Det är han som har tjatat väldigt mycket om Trump. Det är han också som liksom har haft Biden till exempel på besök i delstaten som vi pratade om förra podden. Och man kan ju fråga sig om det var också så smart från McAuliffe, alltså att försöka göra rikspolitik när demokraternas president har superlåga siffror i när det handlar om vad folk känner för både honom och demokraternas politik just nu. Och det intressanta nu i efterspelet, det är väl vilka slutsatser man drar av det här. Det är ganska tydligt, tycker jag, att centristerna i det demokratiska partiet, alltså de mer liksom moderata demokraterna, partiets högerflank, de ser det här som en varning. De menar att vänstervridningen har gått för långt inom partiet och det här betyder att man måste söka sig tillbaka till mitten igen. Alltså att valresultatet i Virginia är ett sorts underkännande av de radikala idéerna. Medan det då också finns de som menar att vilken radikal politik. Biden har ju inte lyckats driva igenom de här paketen, utan det är snarare demokraternas oförmåga att styra landet som har liksom funnit som den röda tråden genom den här perioden som Biden varit president på. Så att diskussionen kommer att gå vidare, framförallt inom demokraterna, kring vad som egentligen gick fel och vem man ska skylla på och om man har gått för långt till vänster eller till höger.
Om vi går över till republikanerna då, jag ska ställa en fråga till dig om det, Gina, men först kan vi lyssna på en republikansk väljare som Cecilia träffade i natt.
Just because I like his views and his values on things, I think he feels a little more strongly about our kids' futures and their education. I mean, look how well off this country was when Trump was in office. Nobody wants to admit it. Orange man bad. That's what we were, you know, being shoved down our throats. But the economy was at its best. People had jobs. People of color had jobs. You know, I mean, everything was awesome. You know, man wants to get things back on track.
Saker var väldigt bra under Trumps 4 år i Vita huset, sa den här väljaren, och ingen vill erkänna det, men så var det. Och Glenn Youngkin vill föra ungefär den typen av politik som Trump har fört. Du, Gina, alltså, vi hörde vad demokraterna drar för ganska olika slutsatser av det här valresultatet. Vad drar republikanerna för slutsatser?
Ja, men här finns det ju en sorts liksom manus nu för republikanerna för kommande val, om de studerar hur Youngkin har gjort. Att han både just har lyckats få med sig Trump-väljarna. Mycket i det politiska budskapet har ju påmint om Trumps budskap, men det har varit liksom en annan retorik, ett annat tonfall, en annan politisk stil som då inte har skrämt bort mittenväljarna eller de här högerdemokraterna som Roger nämnde. Man kan få med sig dem också. Och sen är det ju mycket missnöjet med hur stillastående det är i Washington just nu. Det händer ingenting med det här stora paketet i kongressen. Stor oro för ekonomin, jättestor oro för inflationen och att priserna bara höjs på bensin och på varor och annat. Och sammantaget gör det där att man dras till det ekonomiska budskap uppenbarligen i Virginia som Glenn Youngkin har stått för. Så att jag tror att republikanerna centralt tittar på den här politiskt skickliga balansgången som Glenn Youngkin har gått och hur framgångsrik den har varit. Och den kan man kopiera i kommande val.
En intressant detalj där tycker jag är att apropå den här balansgången Glenn Youngkin har lyckats hantera väldigt väl i det här valet uppenbarligen, så var det ju så att Glenn Youngkin, han flörtade liksom lite grann med Trumps de här konspirationsteorin om att valet var stulet och ville inte erkänna att Biden var den legitima segraren fram tills att han hade säkrat republikanernas nominering. Och efter det har han flyttat sig mer åt mitten för att då kunna locka över de här förortsväljarna, suburban moms som vi pratar om, kvinnor i villaförorten som inte gillar Donald Trump särskilt mycket. Så att precis som Gina säger så kan det här verkligen bli en karta för republikaner att följa.
Jag tycker också det är intressant att Glenn Youngkin också hittade ett litet kulturkrig här, eller litet och litet kanske inte man ska säga, men en av de reklamfilmer som man lanserade ganska sent i den här valkampanjen, det är då en oroad förälder, Laura Murphy, som berättar om att hon helt enkelt blev chockerad när hennes barn fick läsa en bok med explicit material, som hon kallade för, i skolan, och där hon då vill att föräldrarna ska kunna välja bort vissa typer av böcker när det gäller kurslitteratur och sånt där. Och det här, hon har då blivit som en symbol för skolfrågan, som är superstor och superviktig här i det Virginia-valet. Vad man kanske inte berättade då, det är ju att det då är 8 år sedan hon försökte få bort Beloved, alltså Älskad av Toni Morrison, från en läslista där hennes, när hennes son gick i high school, som sista år tror jag i high school. Och det här tror jag också är en sån här sak som eventuellt kan dyka upp på andra håll, tror jag, inom det republikanska partiet, och hur man ska bedriva just det här föräldrarnas roll i skolan, men också litteraturen i det här fallet. De som då kritiserar den här reklamfilmen tycker att det är då rasistiskt att det just är en bok av Toni Morrison om slaveriet som man då försökte lyfta bort, medan tidigare då den här Laura Murphy, den här föräldern, har pratat om helt enkelt att det är så sexscener och plågsamma scener som, och explicita scener som finns i de här böckerna som vi väljer bort. Det här är ett lagförslag också som Terry McAuliffe då la sitt veto emot 2 gånger, att föräldrarna skulle få den här typen av inflytande på kurslitteraturen.
Men då tycker jag vi passar på och lyssnar på en demokratisk väljare som Cecilia träffade i natt, som just talar om det här med kulturkriget.
Republican candidate has taken an issue that's important to the Republican base and highlighted it, and he's taking, I think, advantage of the angst in the community about critical race theory and mandates. There's a lot of racist undertones to Youngkin's campaign.
Ja, Cecilia, hon pratar ju då om det här med strukturell rasism som det har varit så mycket diskussion om. Men sen så säger hon också här att han spelar på något slags rasism i sin politik. Vad är det hon menar med det?
Ja, precis. Jag träffade henne här, Yvonne Balfour, och hon pratar nog mycket om det här med det som har kommit att kallas Beloved-debatten, det Roger precis beskrev. Den här frågan om föräldrars roll i undervisningen, den har verkligen exploderat de senaste månaderna, inte bara i Virginia utan runt om i hela landet, och är en sån fråga som engagerar Trump-basen, men som också engagerar de här villaförortsmammorna, de som är mer konservativa men som inte har gillat Trumps framtoning och kanske röstade demokratiskt i förra valet. Och det har ju verkligen varit Glenn Youngkins strategi att prata, att hamra in den här frågan väldigt, väldigt mycket. Och det är ju en av de stora anledningarna förmodligen till att han vann det här. Enligt vallokalsundersökningar säger väljare att frågan om undervisning och föräldrars inflytande på undervisningen var den näst viktigaste frågan i det här valet efter ekonomin. Och det Yvonne Balfour pratar om här, det hon är kritisk mot är att hon menar att det Glenn Youngkin gör just och spela mot att han vill locka till sig den här Trump-basen och spela på då. Det har ju sett som rasistiskt då att det är just Toni Morrisons, en svart författares bok, som man har velat stoppa här. Jag tycker att en annan intressant sak med Trumps roll i det här faktiskt, jag vet inte om ni har tänkt på det också, det är ju hur han har agerat. För att har vi någonsin sett Trump stå fast vid en kandidat efter att den så tydligt också faktiskt nobbat honom? Alltså Youngkin har ju velat ta emot hans endorsement, hans stöd och så, men han har ju tydligt sagt att han inte vill kampanja med honom i delstaten. Han har inte velat synas med Trump på olika kampanjmöten. Och han har också sagt sen valet, efter primärvalet, att Joe Biden är den legitima vinnaren, att han inte tror att valet var stulet. Och det brukar ju vara en sån här dealbreaker för Donald Trump, att om någon inte går med på hans teorier om det stulna valet så brukar han inte gilla dem särskilt mycket. Och Trump har ändå stått fast vid sitt stöd och uppmanat sina väljare att gå ut och rösta. Och det säger rätt mycket, tycker jag, om hur viktigt det har varit för Trump att en republikan vinner i Virginia och ger partiet och honom medvind. blind framöver. Och han har ju också efter det här valet velat ta åt sig äran för segern i ett uttalande.
Ja, precis. Det här uttalandet, Gina, jag kan väl citera det, för det är ganska intressant. Trump skrev då i natt: jag vill tacka min väljarbas för att man kommit ut och röstat. Utan er hade han, alltså Glenn Youngkin, inte varit i närheten av att vinna. Vår magarörelse är större och starkare än någonsin. Hur ska man se på Trumps roll då, som Cecilia är inne på?
Att han fortfarande spelar en stor roll, det är ju, så är det ju. När man tittar på opinionsmätningar, vem som är den populäraste eventuella kandidaten, så tycker ju republikanska väljare överlag fortfarande att det är Trump. Så att man måste förhålla sig till honom som kandidat, om man är toppkandidat inom republikanerna. Och Glenn Youngkin har ju förhållit sig på ett sätt som har varit väldigt framgångsrikt. Att inte synas ihop med honom, som Cecilia säger, men samtidigt inte kritisera honom öppet. Utan lite sådär armslängds avstånd. Och den taktiken tror jag att vi kommer se mer av. Därför att det går liksom inte att bortse från Donald Trump i något av de här valen och Trump-faktorn. Men det gäller ju förstås att hantera den på något sätt. Det finns vissa som har varit öppet kritiska, och de har vi sett straffas av partiet, som Liz Cheney och andra. Men Glenn Youngkin har valt en annan, mer, vad ska man säga, diplomatisk väg.
Mm. Roger, delstaten som du ifrån ditt kontor i New York, där du inte är just nu eftersom du under en period bor i San Francisco istället. Men delstaten du ser därifrån, New Jersey, där hade de också ett guvernörsval, och det är väl fortfarande inte avgjort så jämnt, Eva?
Nej, precis. Jag tror det är liksom nere på tiondelars procent nu i den prognosen som jag ser här nu. Då är det väl 88% tror jag det är. Måste titta utan glasögon för det är så liten stilla. 88% av rösterna är räknade, och då är det då 49,65 för republikanska kandidaten och 49,6 för den demokratiska kandidaten. Nu har Murphy, alltså den sittande guvernören i New Jersey, han har tagit in väldigt mycket på slutet, så det är mycket möjligt att han går om. Men under gårdagskvällen så var det ju ett sorts dubbelslag liksom mot demokraterna, att det både då hände det här i Virginia och New Jersey, som man då trodde var en mycket enklare val för demokraterna att vinna. Där ledde republikanerna större delen av kvällen. Och nu är det så att säga lika och dödläge mellan de två. Så det här är ytterligare då ett val som förstärker trenden, helt enkelt, att demokraterna går tillbaka. Och man, som man då ser också som en tydlig prognos kanske inför mellanårsvalet nästa år då. Så,
och Cecilia,
spännande.
Cecilia, en annan ytterligare smäll för de mer radikala inom det demokratiska partiet var väl det som, alltså det valet som hölls i Minneapolis, som handlade om polisreformer.
Mm, precis, man hade en slags folkomröstning kan man säga i Minneapolis. Det var en fråga som ställdes till väljarna där om man skulle nedmontera polismyndigheten och ersätta den med en slags ny trygghetsmyndighet. Att det skulle finnas lite poliser där, men också socialarbetare, mentalvårdsarbetare och andra som kan rycka in när människor behöver hjälp. Och det här var ju förstås ett förslag som kom till efter mordet på George Floyd och de stora debatten om polisvåld då. Och det här nobbade väljarna i Minneapolis. Man röstade nej till det. Och det får ju ses som ett bakslag för de allra mest radikala, eller vad man ska kalla det för, eller progressiva vänster, de längst åt vänsterkanten, för att uttrycka mig mer neutralt, som har velat se det här. För att när jag var i Minneapolis och pratade med många om just den här frågan om polisen och så, då var det många demokrater som var liksom die hard fans av Biden och sina ledamöter och så, som var kritiska till det här och som menade vi har så otroligt mycket våld nu, skjutningarna har ju gått upp och morden har gått upp väldigt mycket i Minneapolis det senaste året, och då menar man att just skära ner väldigt mycket på polisen är inte rätt väg att gå just nu.
Ja, man kan men också säga att det här förslaget, jag bara måste fylla i där, Sara, för när jag var i Minneapolis så var jag också med faktiskt när de samlade in namnunderskrifter för att kunna lägga fram det här förslaget. Det är ett gräsrotsförslag helt enkelt. Jag träffade bland Candace Montgomery som är ordförande för den här kommittén som har skickat in det där. Och kritiken mot det här förslaget handlar ju också om att det är väldigt vagt formulerat. Alltså om man nu ska byta ut polisen mot någon mer större hälsomyndighet, då måste det finnas ett mer detaljerat förslag. Då måste man veta på vilket sätt man ska göra de här förändringarna. Nu har man liksom bara velat byta ut en text mot en annan med väldigt luftiga och lösa formuleringar. Och det här förslaget har inte heller fått med sig det demokratiska etablissemanget, varken inom det demokratiska partiet i stort eller i Minneapolis. Så det är också ett problem, tänker jag, att den här visionen om hur det ska se ut utan en polismyndighet, och där polisen ska vara en del av en annan större myndighet, det är helt enkelt inte färdigformulerat.
Du, Gina, en sista fråga bara på valnatten som ägde rum natten till idag i USA. Alltså i Boston, som ju är en ganska stor stad, i Boston valdes för första gången en kvinna till borgmästare, Michelle Wu. Och hon anses ju vara mycket radikal. Hon kallas socialist av vissa. Hon är Elizabeth Warrens kronprinsessa. Alltså, vad säger det då? Är det bara liksom ett fönster av radikalism och bara ytterligare ett tecken på polariseringen i USA?
Lite olika trender i de här valen. Det kan man ju säga, att man kan dra den slutsatsen i Boston. Och samtidigt så ser man på andra håll i vissa andra val att progressiva krafter inom demokraterna har haft det ganska svårt. Till exempel i borgmästarvalet i Buffalo, där det var en demokratisk socialist som ställde upp och som åkte på storstryk nu i valet. Så att i Boston skrevs historia, absolut. Första kvinnliga icke-vita borgmästaren Michelle Wu. Men på andra håll så ser man lite andra trender. Så jag tror om man ska titta övergripande och se några sammantagna trender, så tror jag man kan säga överlag dåligt val för demokraterna. Motvind för demokraterna, och det har mycket att göra med Biden-opinionen. Någon sorts vägvisare för republikanerna framåt, hur de ska lägga upp taktiken framöver, kan man också ana här när det gäller både New Jersey och Virginia. Och det här som vi har varit inne på, att undervisning och skolfrågan är så otippat stor. Det har den faktiskt inte varit förut. Och det har en del att göra med rasismdiskussionen, men också det här med coronarestriktioner.
Mm. Sara, får lägga till en sak om Buffalo bara.
Okej då.
Är det okej? Nej, men det är ju lite speciellt. Det är ju India B. Walton som vi faktiskt pratade om efter liksom de här olika primärvalen i New York State, som ju då inte vann borgmästarvalet i Buffalo. Men hon förlorade ju mot den sittande borgmästaren, Byron Brown, som förlorade mot India i primärvalet och helt enkelt beslöt sig för att lansera sig själv som kandidat som folk kunde helt enkelt lägga till på valsedeln. Och då vann mot India. Troligtvis tror man då för att han kunde också locka republikanska väljare, men också för att de här mer moderata krafterna valde honom. Det var bara en lite speciell omständighet där kanske det demokratiska partiet då, tolkar man, är mer radikalt i Buffalo än vad väljarna är.
Vi vill ju inte sluta prata om det här election night in America, som det sades om igen på tv-apparaterna här under natten. Och apropå det här, Gina, som du sa, skolfrågan blev otroligt stor, större än vad den kanske någonsin har varit tidigare. Jag kan bara ge en liten sån här ögonblicksbild från Virginia, från Loudoun County där jag var, och skulle ta mig till ett stort Glenn Youngkin rally som kallades för Parents Matter Rally, vid en sån stor county fair, alltså en plats där man brukar ha såna här festivaler och så. Och jag kom inte fram dit, för det var så otroligt mycket folk. Det var bilköer i kilometer långt efter att det här talet skulle börja. Så jag fick sitta där snällt i kö och sen vända. Och det här påminde mig väldigt mycket om hur det kan se ut inför Trumps rallyn faktiskt. Så det här säger mycket om intresset för den här frågan och entusiasmen Glenn Youngkin skapade. Och då ska man komma ihåg att Loudoun County, där jag var, där vann Joe Biden väldigt stort i presidentvalet för ett år sedan. Även Terry McAuliffe vann faktiskt där nu, så det är inte en sån superrött län heller.
Samtidigt i natt som Glenn Youngkin höll sitt segertal i Virginia så landade Joe Biden och kom hem ifrån klimattoppmötet i Glasgow. Och jag tänkte vi skulle prata lite grann om det, och vi börjar med att höra hur det lät i Bidens första tal som han höll i Glasgow häromdagen.
Let this be the start of a decade of transformative action that preserves our planet and raises the quality of life for people everywhere. We can do this. We just have to make a choice to do it. So let's get to work. And thank you.
Okej, låt oss komma till skott nu och börja jobba. Tack så mycket, sa Joe Biden. Cecilia Schavar, vad har Biden fått uträttat under sina dagar i Skottland?
Man har väl gjort ett par överenskommelser som har handlat om att sänka utsläppen av metangas. Man har kommit överens om att minska skövlingen av skog. De här stora, stora överenskommelserna har vi väl inte hunnit se än. Det här mötet pågår ju fortsatt, men för Joe Biden var ju det här ett sätt att, vad ska man säga, fortsätta dra ut den här linjen. Han lovade på G7-mötet i våras att USA är tillbaka, Amerika är tillbaka, och det här var ett sätt för honom att handfast visa, titta, vi är tillbaka, jag är här och jag tar de här frågorna på stort allvar, och sen får vi väl se vad det kommer att landa i mer i slutändan.
Roger, alltså kan det här klimatmötet och det Biden har sagt och den politik han driver, kan det på något sätt lyfta honom ur de jättedåliga opinionssiffror han har just nu?
Det är väl tveksamt. Däremot kanske det kan ge honom lite mer kraft i de här interna förhandlingarna kring de här olika reformpaketen som vi ju pratat om väldigt länge och som vi kanske ska prata om lite mer senare. Men det här kanske kan ge honom lite mer så att säga, tyngd helt enkelt när det då ska slutförhandlas hur det här paketet faktiskt ska se ut och vilka klimatåtgärder som man faktiskt kommer fram till då. För det är fortfarande inte riktigt färdigförhandlat de här paketen. Det har varit intressant att se bevakningen här tycker jag. Det har varit allt ifrån här lokalt i San Francisco så har det varit inslag till exempel om klimat och det har handlat till exempel om att man byggt olika små kanaler för att göra någon form av översvämningsskydd vid en flod, vid en vinodling, eftersom det då på grund av klimatskäl säger man blir mer extremväder, så det kommer mer nederbörd på kortare tid, och då måste man bygga de här översvämningsskydden. På Fox News pratade man väldigt mycket om varför det fanns 80 bilar i den här kortegen som Biden hade under G20-mötet i Rom, och man också hade räknat ut precis hur stora koldioxidutsläppen egentligen var för hela den här resan, för hela staben. Och man också pratade om att man tyckte att regeringen skulle hålla sig borta från bensinpriserna, för de ska vara låga tyckte man. Och så har vi då sett på slutet här nu också då hur Biden på olika sätt har försökt profilera sig som världsledaren faktiskt väl i klimatfrågor på flera sätt, bland annat att kritiserat Kina och Ryssland som inte haft sina ledare på plats i Glasgow. Så att det har varit en blandad kompott, men frågan är hur stort genomslag det får här i USA.
Ja, för Gina, politik är ju en sån intrikat sysselsättning. Alltså, räcker det för Biden att liksom jobba på nu? Eller hade han behövt komma till Glasgow och sen åka hem därifrån lite mer som en frälsare som kommer rädda världen?
Han hade verkligen behövt ha åtminstone sitt eget parti med sig. Det är ju en jätteknepig situation. Att han står och lovar saker. Jag tyckte också det var intressant att han bad om ursäkt för att USA drog sig ur Parisavtalet. Det var ju liksom Trumps, ja, det var under Trump som det hände. Men det blir ju, det låter ju liksom som höga ambitioner jämfört med Trump framförallt. Och samtidigt är ju den stora frågan för omvärlden, vad är det här värt, det som Biden säger i Glasgow? När han pratar om både det här med metangasåtagandena och liksom de lite större, mer långsiktiga klimatmålen. Då handlar det om att han dels behöver ha sitt parti för det första med sig, kongressen för det andra med sig. Och sen handlar det också om vem blir president om ett par år och vad händer då? Omvärlden tittar på och undrar, jag menar man har sett tidigare under det här Kyoto-protokollet, som då var det Clinton som skrev under och sen var George W. Bush som lämnade. när det gällde Parisavtalet var det Obama som skrev under och sen var det Trump som lämnade. Så att den där osäkerheten finns ju alltid när man tittar på USA från omvärlden. Och den blir ju liksom lite extra stor nu när omvärlden ser någon sorts dubbelprojicering här, där man ser Biden stå och säga detta på scenen i Glasgow och samtidigt bilder från kongressen i Washington där dragkampen bara fortsätter. Och det är ju ändå rätt viktiga delar av klimatpolitiken som ligger i det här stora paketet som Biden har svårt att få igenom.
Ja, Cecilia, alltså det här att republikanerna behöver ju inte ens lyfta ett finger här, för demokraterna gör ju deras jobb genom att bekämpa varandra på det här sättet och inte kunna enas om någonting just nu, ser det ju ut som.
De sitter och käkar popcorn och njuter, tror jag, av att se demokraterna lite, i alla fall just nu, implodera. Sen så har det väl inte gått så långt än, men det är ju körigt för dem på olika sätt. Det här som hände i natt hjälper dem ju verkligen inte. Och man fortsätter de här förhandlingarna. Man kan säga att det senaste är att demokraterna ändå verkar ha enats om någonting som är viktigt för många amerikaner, nämligen läkemedelspriser. Man har bara det senaste dygnet lyckats komma överens om ett förslag som gör det möjligt för staten att förhandla ner kostnader för vissa dyra läkemedel och sätta ett tak för vad äldre ska behöva betala per år för sina mediciner. Det här vill man också då få in i det här välfärdspaketet. Och det har talats om att man ska kunna rösta om det här infrastrukturpaketet. Det är ju pengar till broar och vägar, men också till elbilsladdningsstationer och annat. Och det har låtit mer positivt än tidigare om att man ska kunna rösta igenom, för att vissa demokrater har ändå sagt okej, vi kan tänka oss gå med på det, trots att vi inte har alla senatorer, framförallt Joe Manchin, 100% med på banan när det gäller välfärdspaketet. Joe Manchin har visat skepticism återigen de senaste dagarna, så att allt är faktiskt uppe i luften, även om man hör hela tiden att jo, men nu närmar det sig inte och så. Jag skulle inte sätta några pengar på att man lyckas med någonting den här veckan, ens när det gäller det ena paketet. Det snackas igen om Thanksgiving för det här välfärdspaketet.
Ja, Roger, jag tyckte att Nancy Pelosi sa att de kanske skulle kunna rösta redan imorgon. Men så blir det inte om man ska lyssna på Cecilia.
Nej, och det ska man ju göra. Nej, men alltså det har ju sagts flera gånger, tänker jag, att man snart är framme vid ett mål. Och frågan är ju då också om valresultaten från valet igår, om det också kommer påverka de här förhandlingarna ytterligare.
Exakt.
Om
det är så kommer man vilja att skynda på det här nu och faktiskt få igenom någonting. Det kan ju hända att det här har spelat en roll, vi får se.
Jag tänkte precis tvärtom, Cecilia. Jag tänkte att de som är moderata demokrater är sådär, nej men vänta nu här, nu kanske vi ska ta bort några saker till. För de, en del som ska upp till för att väljas om helt enkelt i det här mellanårsvalet, de vill ju inte heller bli angripna för reformer som anses vara för vänster. Inte om de är de här moderata demokraterna som är mer i distrikt, som är kanske lite, inte fullt lika demokratiska och säkra som andra. Så att
ja, det här infrastrukturpaketet är ju någonting som de moderata demokraterna verkligen vill få igenom. Och frågan är väl då om det finns progressiva demokrater som ser att ja, men det kanske är bra. Och eftersom att de redan innan nu har varit lite mer öppna för att först rösta igenom det, om det får dem att gå med på det. Eller det finns ju verkligen också en möjlighet, precis som du säger, att det gör dem ännu mer skeptiska för att mittendemokrater kommer vilja ändra saker i välfärdspaketet. När ska det här ta slut, hörni?
Precis, infrastrukturpaketet är alltså det som vi pratar om. Då är det mycket vägar och broar, och sen det andra välfärdspaketet handlar om den här mänskliga infrastrukturen, där det då finns mer sociala reformer. Så då har vi varit helt tydliga, och det är det som jag då pratar om och tror kanske kommer att omförhandlas ytterligare en runda. Så.
Ska vi ta steget över ifrån, för från kongressen så är det ju bara tvärs över vägen, även om det är en enorm liksom väg, för det är väldigt mycket yta överallt i Washington. Mm. Men det är dock bara ett steg över till högsta domstolen. Och där inne, Gina, så har nu, alltså det här är de juridiska turerna i USA är ofta komplicerade. Och i det här fallet med abortlagstiftningen i Texas så är det ytterligare lite mer komplicerat. Vad är det som händer i Högsta domstolen egentligen?
Jo, nu tog Högsta domstolen upp den här stränga abortlagen i Texas i måndags. Och då lyssnar man på argument, det är så det börjar. Och sen kan liksom beslutet från de här 9 domarna komma lite när som helst. Det brukar dröja några veckor. Och det man lyssnade på argument för då, ja men det är ju som du säger, det är inte så enkelt att man diskuterar själva abortlagens innehåll, det vill säga aborträttens vara eller icke vara, utan det man diskuterar är liksom konstruktionen av den där lagen i Texas. Och den är ju konstruerad på ett tekniskt väldigt finurligt och krångligt sätt som gör att det är inte myndigheterna som kontrollerar förbudet mot abort, utan det är allmänheten. Det är vanliga människor som anmäler en läkare eller en abortklinik och dessutom kan tjäna pengar på det. Och får man konstruera en lag på det sättet? Det är det de diskuterar just nu och ska ta ställning till.
Mm. Och Roger, om jag har fattat det rätt så är det en del som tyder på att Högsta domstolen lite grann är på väg att svänga här, alltså till nackdel för Texaslagen.
Ja, precis. De hade de här utfrågningarna och det kändes som att det var flera olika saker som Högsta domstolsledamöterna helt enkelt reagerade på. Den ena parten som då fick prata om varför Texaslagen inte var bra, det var ju justitiedepartementet helt enkelt och deras regeringens representant helt enkelt. Och då blev man väldigt skeptiska för att man tyckte inte att liksom justitiedepartementet ska kunna ge sig in och angripa lagar som man inte tycker om. Alltså att det kändes lite grann så att man tyckte att den federala makten på något vis försökte tränga in helt enkelt på delstaternas självbestämmande. Å andra sidan var man inte heller av frågorna att döma positiva till konstruktionen av den här lagen eftersom den i Texas, eftersom den också är gjord för att sätta lite grann de federala domstolarna ur spel här. Så att någonting verkar ändå hända, men det lär ju bli en balansgång även här tror jag. Och det är också så, det är väl också så eller hur att den här lagen, om man då till exempel bestämmer sig för att man inte på något vis beslutar kring det här, då förs den också bara tillbaka till lägre domstolar, eller hur? Det är ju inte HD i sig som fattar ett beslut i Texasfrågan, utan det handlar om lagens konstruktion. Stämmer det?
Precis, då blir det rätt. Då blir det rätt för andra domstolar att överpröva, om det är så att, alltså då går det att överklaga. Och det som är diskussionen, det är också intressant att det finns ju en oro inom vissa juridiska och politiska kretsar för att om man accepterar den här konstruktionen med att allmänheten får anmäla, då skulle man kunna använda det på andra områden. Och då finns det en oro bland konservativa som gärna vill se väldigt tillåtande vapenlagar till exempel. Att tänk om man inför i en demokratiskt styrd delstat inför jättestränga vapenlagar. Och så kommer folk anmäla varandra. Den där granne X har en revolver hemma. Honom anmäla. Det har man ju ingen lust med från konservativa kretsar. Så att man riskerar liksom att öppna Pandoras box här och att det kan få följder på flera andra områden om man tillåter den här konstruktionen av Texaslagen.
Mm. Cecilia, om vi då går ner lite mer på marken i den här i praktiken och inte befinner oss uppe i teorin så mycket. Alltså, vad betyder lagen just nu i Texas för kvinnor?
Den betyder att väldigt, väldigt, väldigt få kvinnor i Texas kan genomföra en abort där nu eftersom att det är förbjudet att göra det efter att hjärtljud kan upptäckas runt vecka 6. Så det har fått konsekvensen att många kvinnor har tagit sig till andra delstater, till grannstaterna i första hand för att genomgå en abort. Och jag var i Oklahoma och vid en abortklinik och träffade kvinnor som har tagit sig från Texas för att genomgå en abort. Och det kom hela tiden bilar med Texas-plåtar in på den här abortkliniken. Och de berättade där att 50% fler kvinnor har de sett överlag de här 2 månaderna. De första veckorna hade de mer än dubbelt så många kvinnor från Texas som sökte sig dit. Och det är fullt på abortklinikerna i Oklahoma. Det har lett till att Oklahoma-bor tvingats söka sig till exempel Kansas för att få vård. Och flera kvinnor från Texas måste söka sig en eller 2 eller 3 delstater bort för att få vård. Men en kvinna jag pratade med, hon hade kört 9 timmar från en liten småstad utanför San Antonio. Hon har redan 4 barn. Hon är 26 år gammal, blev gravid med sitt 5:e i somras, samtidigt som hon fick veta att hennes äldsta son, hennes 7-åring, har cancer. Så hon beskrev hur hon våndades över det här beslutet. Hon tänkte att hon kanske kunde klara av att behålla det här barnet, men med ju sjukare hennes son blev så bestämde hon sig för att göra en abort. Och då hade den här lagen precis trätt i kraft. Hon hade kunnat köra 20 minuter in till San Antonio och få en tid där, men nu kunde hon inte det och fick alltså köra i 9 timmar hela natten, kom fram till den här abortkliniken i Oklahoma 5 på morgonen, och när jag pratade med henne hade hon försökt sova ett par timmar på parkeringsplatsen innan hon skulle genomgå det här ingreppet. Och hon sa att hon tyckte det kändes orättvist att istället för att bara kunna få det som hon menar att hon har rätt till i sin hemmiljö, så behövde hon ta sig så här långt för att göra det här ingreppet. Och det här var en verklighet för många kvinnor. Jag pratade med en annan familj där systern hade kört 7 timmar ifrån Texas. Och det här beskriver abortklinikerna i Oklahoma och grannstaterna, att det är en otroligt svår situation just nu som har lett till att kvinnor inte har fått en möjlighet att göra abort. För den här tröskeln att behöva ta sig så långt, den är alldeles för hög för särskilt de mest utsatta kvinnorna som inte har råd, som inte har möjlighet att till exempel bo på hotell, att ha bensinpengar till en så lång resa, eller flygbiljetter, eller till och med mat på vägen. Man har inte möjlighet att lämna ifrån sig sina barn man har redan kanske, för det finns ingen hjälp att få med barnomsorg och så. Och att det har fått enorm konsekvenser för kvinnorna i Texas. Och det är ju oklart just nu, oavsett vad högsta domstolen beslutar, om de kommer skicka ner beslutet till lägre domstolar, om man också kommer att stoppa lagen under tiden. Det valde man ju inte att göra i september, och de har ju en möjlighet att göra det nu igen medans domstolarna diskuterar det, men det vet vi inte än om de kommer att göra. Så just nu står förbudet fast.
Mm. Hörrni, vi hade ju bestämt att vi skulle ha bokcirkel här i USA-podden. Det är så mycket att prata om hela tiden, så att vi får dela upp det lite grann. Vi har ju 4 böcker totalt som vi har läst. Men vi tar 2 av böckerna idag och så tar vi 2 böcker nästa onsdag. Och jag tänkte, Ginna, om vi börjar med den boken du har läst. Peril, som väl ungefär betyder fara, va?
Mm. Av Bob Woodward och Robert Costa. Bob Woodward, den gamla legendariska Washington Post-journalisten, och Robert Costa är också politisk reporter på Washington Post. Och de har skrivit den här boken som handlar om liksom sista kapitlet i Trumps presidentskap och hela förra året egentligen, 2020. Jag blev lite förvånad att den handlade... Jag har liksom fått intryck när jag har läst recensioner och hört om boken att den i stort sett bara handlar om Trump, men den handlar lika mycket om Biden faktiskt.
Mm. Och hur tar sig Trump och Biden ut i den här boken då?
Ja, det är väldigt olika, 2 väldigt olika porträtt. Ett rätt smickrande porträtt av Biden som beskrivs som väl förberedd och väldigt väl motiverad. Han beskrivs flera gånger som att han är så bra på att lyssna. Han är väldigt inkännande. Det är en hel del så där inblickar bakom kulisserna i när han fattade beslutet om att kandidera som president, och hur tufft det var med hans familjesituation just då, med den vuxna sonen som var inne i ett rätt tungt narkotikamissbruk med som konfronterades av familjen och så där. Men överlag ett rätt positivt porträtt skulle jag säga av Biden. Och när det gäller porträttet av Trump så är det det präglas av extremt kaotiska processer. Det är rätt oklara beslutsvägar i presidentskapet. Han är beskrivs som väldigt lynnig och impulsstyrd. Och mycket av det här är ju sånt som har förekommit i nyhetsrapporteringen. Och sen är det också en del bakom kulisserna information som är ny. Och man anar liksom, när man läser den här, den bygger på bakgrundsintervjuer, så att författarna säger inte varifrån de har fått informationen, men den bygger på då långa intervjuer med flera personer med insyn. Och man kan ana lite när man läser de här 450 sidorna att försvarschefen Mark Milley till exempel, han är genomgående en väldigt good guy i den här boken. Det är han som styr upp saker hela tiden och ser till att saker inte fullkomligt går överstyr i samband med att Trump är frustrerad över valresultatet och sådär. Så två väldigt olika ledarskap. Gina,
en gång i tiden var ju Bob Woodward, alltså han var ju världens kanske mest kända journalist. Mm. Och allt han fick ur sig fick jättemycket uppmärksamhet, det hade otroligt mycket cred. Men alltså, känns den här boken så också? Eller är det känns, när du berättar om den så verkar det lite förutsägbart att det är en Trump-ätare som har skrivit en Trump-ätarbok.
Ja, och samtidigt är det ju mycket som är liksom rena beskrivningar av det som hände. Jag slås av när jag läser den här boken av hur otroligt mycket som hände i amerikansk politik förra året. Med primärvalen, med pandemin, med liksom alla valen som sköts upp eller ställdes in och blev digitala på distans. George Floyd, Black Lives Matter-protesterna. Att Trump fick covid, det nämns så där liksom i en bisats. Bara en sån sak, att presidenten liksom fick åka akut till Walter Reed-sjukhuset. Och överhuvudtaget, den är tjock och lång den här boken, men jag tycker den var lite för kort faktiskt. För att den, alltså det är vissa saker som blir så otroligt kort beskrivna. Pandemin är liksom lite så där, den finns där i bakgrunden, i kulissen. Men det beskrivs inte riktigt ingående hur mycket den påverkar det hela valprocessen till exempel. Sen är det en hel del som detaljer som kanske inte var kända förut. En sak som är svår att släppa är hur mycket fokus det är enligt den här boken i Trump-kretsen på hur folk ser ut. Väldigt mycket utseende beskrivningar. Bland annat så är det...
Ja, men hur då?
Ja, men det är en beskrivning av hur när Trump skulle utse Bill Barr till justitieminister. Och så var han ändå ganska tveksam till Bill Barr, för han hade synpunkter på hur han hade uttalat sig om Mueller-utredningen och annat som Trump inte var så nöjd med. Och då hade han haft, enligt boken då, en diskussion med Melania Trump. Och Melania hade sagt att nej, men du måste välja Bill Barr, för han ser ut som en justitieminister. Han är jättelång, han har bra hår och han har en extraordinärt stor mage. Och så diskuterar de liksom den här magen, Bill Barrs mage kommer tillbaka flera gånger. Att han är överviktig på ett snyggt sätt, tycker Trump. Att han säger också till Bill Barr, enligt Woodwards tolkning, att Bill, du ska akta dig för att gå ner i vikt, för att då får du bara en massa saggy skin, det är inte bra. Utan du ska behålla, du bär din mage väldigt bra. Mycket sådana liksom väldigt, väldigt detaljerade beskrivningar av hur folk ser ut, och att det verkligen var ett övervägande när man utsåg personer till nyckelposter enligt bokens beskrivning.
Mm. Men du, Gina, nu har jag tappat namnet bara för det på utrikesministern, gamla CIA-chefen.
Mike Pompeo.
Ja, han har ju gått ner så himla mycket i vikt. Hur ska vi tolka det då?
Ja, men det beskrivs också att han är ändå lång. Lång är bra i Trump-världen.
Ja, nej, alltså han gick ju ner i vikt nu, för de senaste veckorna har ju han blivit ungefär hälften av sin storlek.
Mm. Jag har inte sett någon.
Det var väl också vad Chris Christie gjorde när han skulle kandidera till president.
Ja, så att... precis. Ja. Inte justitieminister ämne alltså. Jag vill bara understryka att det är ju Trump-tema på de här böckerna. Roger, du har också läst en bok om Trump som heter Frankly, We Did Win This Election.
Precis, och som helt enkelt har en underrubrik också, The Inside Story of How Trump Lost. Det handlar helt enkelt om valrörelsen, Trumps valrörelse, och tanken då var att författaren Michael C. Bender, att han skulle skriva ett klassiskt sånt här valkampanjresultat, han skulle följa Trump under hela valkampanjen. Men i förordet till den här boken så får han då erkänna att han var ju mest hemma hela tiden eftersom det ju var covid-tider i USA. Och det här är en bok som Trump själv ska ha kommenterat som totally false. Den stämmer inte alls enligt Donald Trump, som då också Michael C. Bender har fått intervjua flera gånger. Han är då Vita huset reporter för Wall Street Journal, ska man också lägga till. Så han har följt Trump på nära håll, och bland annat så har han också varit och besökt Trump 2 gånger i Mar-a-Lago efter att han då avgick som president. Så det finns en del att hämta här helt enkelt. Han har inte liksom skapat något egen ram för berättandet, tänkte jag, utan det kändes väldigt mycket som en lång, grundlig och kanske, tyckte jag, lite väl detaljerad genomgång av Trumps sista år vid makten. Men han använder sig av ett narrativ ganska ofta, och det är lite grann allting så bra ut och sen gick allt åt skogen, ungefär kan man säga. Till exempel läget för Trump inför omvalet, jag tänker på det som den här republikanska röstaren i Virginia pratade om med Cecilia tidigare, som vi hörde, som sa att ingen vill erkänna att det faktiskt såg ganska bra ut under Trumps presidentperiod. Och så skriver även Bender här helt enkelt att när den sista valkampanjen liksom närmade sig så hade han ett drömläge. Det gick bra ekonomiskt, det gick bra sysselsättningsmässigt, men så kom helt enkelt då pandemin och förstörde allting för honom. Man hade bland annat gjort en framgångsrik satsning på minoriteter och kvinnor, till exempel grupper där Trump hade varit svag i, och sen kom Black Lives Matter-rörelsen och George Floyd, och så fungerar inte det heller längre. Man hade också liksom en betydligt större budget den här gången än första gången Trump ställde upp som president. Men mot slutet av den här valkampanjen så visste man inte ens vad man skulle göra av pengarna, för det var totalt kaos liksom inom kampanjorganisationen. Eller till exempel när Trump är otroligt lycklig över tittarsiffrorna för de här covid-presskonferenserna som han håller, medan staben omkring honom inser att för varje sånt framträdande så förlorar Trump i popularitet, eftersom han bär sig buffligt åt och okunnigt åt på de här presskonferenserna. Och man kan väl också säga då, ja, till och med när han ska tillsätta en ny domare i högsta domstolen och är väldigt stolt och glad över det, då blir det ett superspridarevent. Så det är hela tiden de här grejerna där det ser ut att gå väldigt bra för Trump och så går allt åt skogen. Och en av de orsakerna, det är det som den här Bender skriver om, som han beskriver det som Trump World helt enkelt, Trump-världen, som är en värld full av ja-sägare och där ingen egentligen vågar ge Trump dåliga nyheter. Jag tror jag har klippt ut en liten ill här med en intervju med Bender som jag tänkte vi skulle kunna lyssna på.
This is the world that Trump created around himself, where the litmus test to work for Trump was loyalty to him, not loyalty to the country, not loyalty to the Constitution, but the lengths that you would go to defend the president. What the book shows here and some of the details and stories in this book show that's how what kind of brings us to January 6th. And very few people around him were willing to stand up and tell him point blank what was right and what was wrong.
Ja, det här ledde då fram till händelserna den 6 januari helt enkelt. Att han hade folk omkring sig som inte vågade sätta sig emot, och han hade då de som eventuellt vågade ge honom motstånd gjorde han sig ofta av med på vägen helt enkelt.
Mm. Jag ska säga också att även i Perilor är det mycket fokus på 6 januari, men det som jag kanske tar med mig mest från Peril-boken är ändå det som rör utrikespolitiken och det som handlar om. Det som beskrivs i den här boken är den stora oron det fanns inom CIA, inom försvarsdepartementet, inom utrikesdepartementet på topppositioner för att Trump skulle agera på något sätt utrikespolitiskt de sista veckorna vid makten. Och det handlar om oro, det har ju beskrivits i medierna om oron för Kina till exempel. Men det som var nyheter för mig var också vilken stor oro det fanns för att Iran skulle agera på något sätt. Eller att Trump skulle agera mot Iran. Eller att det skulle bli någon fnurra på tråden med Ryssland. Och hur olika chefer på de här högt uppsatta posterna agerade för att försöka minska de riskerna. Och att det fanns en riktig oro för en stor konflikt utrikespolitiskt.
Mm. Böckerna heter alltså Frankly We Did Win This Election och Peril. Och nästa vecka ska vi ta två ytterligare böcker. Och Ginna och Roger, ni får bara varsin sista fråga om de här böckerna. Och ni får bara svara med det ena eller det andra ordet. Ska man läsa boken ni just har läst, och jag börjar med dig Ginna, för analys eller skvaller?
Både och.
Mm. Roger, ska vi se om du har uppfattat reglerna bättre än Ginna? Analys eller skvaller?
Ja, det intressanta är ju att det finns skvaller i den här boken också, men det är liksom så inbäddat i så mycket detaljer kring allting som hände, så det är nästan svårt att hitta det. Jag ska bara, får jag lägga till två korta saker bara också om den här boken? Vi vill aldrig sluta prata, jag ber om ursäkt för det. Det är ju dels det här med att det finns ett perspektiv till faktiskt i den här boken. Det är att han följer några av de som kallas för front row Joes. Alltså de som står längst fram på alla Trump-evenemang och som räknar hur många olika Trump-kampanjmöten man har varit på. Det tycker jag är ett intressant perspektiv som han gärna hade kunnat utveckla lite. För det var nästan det mest intressanta tycker jag, att följa de här Trump-lojalisterna hela vägen fram till 6 januari. Det andra är några så dramatiska scener som man tecknar från Trumps tillvaro efter presidentskapet på Mar-a-Lago, där han då på kvällen äter alla middag på terrassen. Då finns det liksom ett litet avspärrat område mitt på terrassen med såna här band och sånt där, ni vet. Och när en bit in på kvällen så kommer Trump fram där för att äta sin middag. Alla reser sig upp och applåderar och säger: kom igen Trump, vi tror på dig, det är klart att valet är stulet och sådär. Och så håller han liksom middag där på sin hedersplats mitt på terrassen kring sina fans. Så hur författaren i den här boken liksom målar upp en bild även tidigare av Trump som en form av diktator eller fåfäng härskare, och någonstans där på slutet, även efter presidentskapet, har han liksom skapat sig någon form av hov som han rör sig kring med folk som är lojala mot honom, och så får han den här uppmärksamheten och kärleken som han alltid velat ha där på Mar-a-Lago.
Ja, men hörni, det är ju som att ha någon slags podd med några loose cannon-anarkister här som inte följer reglerna idag. Jag ska se här. Kan inte släppa. Det är en punkt vi har haft 350 gånger i den här podden. Jag ser om vi kan köra den. Cecilia, vi börjar med dig.
Mm. Jag ska hålla mig till reglerna, jag lovar. För jag har inte kunnat släppa något märkligt som började ske här i olika sociala medier för ett par veckor sedan ungefär. För då började plötsligt alla prata om en man som heter Brandon. Och alla verkade heja på honom. Man ville att det skulle gå bra för den här Brandon. Folk hade hans rygg. Let's go Brandon, skrev folk i olika memes och i olika inlägg. Och framförallt i Trump-världen på sociala medier som Don Jr., Marjorie Taylor Greene och sådär. De verkade vilja peppa Brandon. Men vem är då denna Brandon? Och varför vill så många heja på honom? Jo, Brandon är då Brandon Brown, en 28-årig racerförare som tävlar i NASCAR. Och vi kan höra vad som hände på banan när han vunnit sitt första stora lopp då för några veckor sedan.
Brandon, you also told me, as you can hear the chants from the crowd. Let's go Brandon, Brandon, you told me you were gonna kind of hang back those first two stages and just watch and learn. What did you learn that helped you there in those closing laps?
Oh my god, it was learning how each line didn't stay to one. It everything shifted
top
to bottom.
Ja, let's go Brandon, ropar de från läktarna här. Hör man den här NBC-reporten säga. Det är sån upprymd stämning, han har precis vunnit, han är så glad. Men vad var det de ropade, Sara?
Vad var det de ropade, Cecilia?
Ja, nej, de ropade ju inte let's go Brandon, utan de ropade enligt gängse teori här nu då F-ordet Joe Biden. Eller, alltså, ja, vi är ju inte i amerikansk media, vi kanske kan säga det. Fuck Joe Biden, ropade de från läktarna. Och sen dess har då Let's Go Brandon blivit ett slags stand-in för att säga just fuck Joe Biden. Och det har hörts och setts på många håll sen det här. Det har republikaner i kongressen sagt inne i kongressen sen dess. Let's go Brandon. Och även flygpersonal under en resa inne i flygplanet ska en person ha sagt det här. Och den här flygvärden ska nu ha stängts av. Man utreder detta. Så att nu vet ni både vem Brandon Brown är och vad man egentligen menar när man säger let's go Brandon.
Bra, tack för upplysningen. Roger?
Ja, jag tänkte återanknyta lite grann till det här vi pratade om, kulturkriget i Virginia och hur det skulle kunna stå modell för andra republikaner. En som var lite på hugget när det gällde det här att prata om litteratur i skolan, det var republikanen Matt Krause, tror jag man uttalade hans namn. Han är en av kandidaterna, en av republikanernas, en av de som slåss om att bli attorney general, alltså justitieminister i Texas, i ett val nästa år då. Först blir det primärval bland republikanerna, och han har då profilerat sig genom att skicka ut en lista. Han har skickat ut en lista på 850 böcker till Texas olika skoldistrikt där han vill veta om de har de här böckerna, hur många kopior de har och vad de kostade. Och det här är då böcker som har innehåll som till exempel då handlar om tonårsgraviditeter, abort eller homosexualitet. Och när man tittar igenom listan på titlar här så blir det väldigt mycket med LGBT, alltså HBTQ-förkortningen. Den typen av innehåll vill han veta om man har, och även om Black Lives Matter finns i titeln. Det är väldigt mycket sådana böcker som han måste ha fått fram på den typen av läslistor. Exakt vad han vill göra med den här listan har han inte sagt, men det är väl ganska okontroversiellt kanske att tro att det på något vis har att göra med vilka böcker får finnas i skolor, på vilket sätt används de och finns de i klassuppsättningar, och att han vill kolla av det här lite grann för att profilera sig i det här startfältet när det gäller republikanernas attorney general i Texas.
Och Gina, vad har du inte kunnat släppa?
Jag har svårt att släppa den här veckan politiker och makthavare som råkar somna vid olämpliga tillfällen. Den här veckan var det ju Joe Bidens tur. Han verkade ha lite svårt att hålla ögonen öppna under COP26 vid ett tillfälle. Eventuellt slumrade han till lite grann, eller i alla fall så stängde han ögonen i ungefär 20 sekunder under ett ganska entonigt tal. Och det där blev ju genast uppmärksammat. Och det här att somna under långa tal, det är ju en partiöverskridande åkomma. Vi minns i våras när Biden höll sitt tal till kongressen, då var det den republikanska senatorn Ted Cruz som verkade somna in och blev hånad som Ted Snooze, kommer ni ihåg? Och han fick också sällskap i drömmarnas land av senator Mitt Romney, som sov ganska tungt, tror jag, under Bidens tal den gången. Och Biden själv har somnat tidigare. En gång somnade han under ett av Obamas tal i kongressen. Och Ronald Reagan för flera år sedan, han somnade ju pinsamt nog när han satt på en scen i en guldfåtölj bredvid påven. Det var inte så bra. Men det här fick mig att komma och tänka på den bästa förklaringen, eller kanske den mest oväntade förklaringen som jag har hört när en makthavare har somnat i offentlig miljö. Det kom från tidigare domaren Ruth Bader Ginsburg, högsta domstolen domaren. Hon somnade ganska tungt flera gånger när det syntes. Bland annat under Donald Trumps State of the Union i kongressen. Då syntes hon sitta och sova med huvudet liksom framtippat. Och när hon fick frågor dagen efter om det där så svarade hon: ja, det stämmer, jag somnade till och det beror på att jag inte var 100% nykter. Full transparens i dubbel bemärkelse.
Ja, men skulle det verkligen funka för Joe Biden att komma med den förklaringen under klimatuppmötet?
Inte riktigt på COP26, men visst var det oväntat av RBG.
Ja, det var det. Det var det. Själv har jag svårt att släppa det konstiga möte som hölls igår i Dallas i Texas. Klockan 12:30 på dagen så samlades ungefär 1000 personer på en gata i Dallas och väntade på att John F. Kennedy Jr. skulle återuppstå. Det är alltså president John F. Kennedys son. Presidenten sköts ju ihjäl i Dallas 1963 och hans son John F. Kennedy Jr. förolyckades ju i en flygolycka 1999. Men det gjorde han inte alls det, säger de här människorna som har ställt sig där. Utan han ville bara undkomma the deep state. Och nu ska han alltså återuppstå, och inte nog med det. Han ska återuppstå och bli Trumps vicepresident i valet 2024. Sen kom han ju inte tillbaka 12:30 då. Och då började lite människor droppa av. Och då sades det att nej, men vänta, ni måste vänta kvar, för han kommer återuppstå. Men han kommer göra det ikväll under en Rolling Stones-konsert. Det gjorde han inte heller. Allt fler troppade av, och till slut så började man liksom lite halvuppgivet stå där och vänta på diverse döda men kända amerikaner. Och till slut ropade någon att man stod där och väntade på att rapparen Tupac skulle återuppstå. Så vi får se hur det blir med det där. Och det återkommer vi kanske till nästa vecka. Vilka av alla kända döda amerikaner som har återuppstått i Dallas, Texas? Tekniker var Ludvig Widman, producent Victor Mattsson, Gina Lindberg, Roger Wilson, Cecilia Sjövar. Jag heter Sara Stenholm.